Jag kommer alltså att citera lite grann ur Augsburgska bekännelsen. Då använder jag den nya översättningen som då Rune Söderlund har jobbat mest med av alla. Den kommer att finnas till salu här också, om jag förstått det hela rätt. Ja, så att passa på att fräscha upp Augustana hemma med en ny översättning. Den här rubriken som jag har fått, Augsburgska bekännelsen, pastorala konsekvenser i församlingen. Det var Torbjörn som Johansson som föreslog det. Jag bejakar med glädje den rubriken. Och jag kommer att visa en del bilder här förresten. Så att om ni sitter långt bak, en del text kommer att vara lite mindre. Och vill ni hänga med, jag är kemist i grunden, så jag säger som en kemilärare en gång i tiden sa: om det här experimentet misslyckas kommer vi alla att flyga i luften. Kom närmare så ni kan hänga med. Så stig längre fram om ni vill vara med och se. Det finns platser här framme. I alla fall så bejakar mig glädje den här rubriken. Men innan jag satte mig ner och skulle formulera det jag skulle säga, så tänkte jag, ja, men jag ska nog kolla upp vad det här med pastorala konsekvenser betyder egentligen. Så jag googlade på det, det är så man slår upp saker numera. Och bland det första jag stötte på där, då är en motion till kyrkomötet 2017. Alltså Svenska kyrkans kyrkomöte. Där motionären säger att Svenska kyrkan behöver utreda vad man menar med ordet pastoral. För det används i kyrkoordningar och andra viktiga dokument, och det är högst oklart vad man menar, säger motionären. Och sen när det behandlas i utskottet, så då säger utskottet i sin skrivelse: ja, vi måste utreda vad pastoral betyder. Ja, där lämnar vi den frågan. Men det innebär att när jag såg det, då tänkte jag, det här innebär att jag har en jättestor frihet vad jag ska säga. Så Vi får se om jag använder mig av den. Men det handlar alltså om den praktik, för det är där jag kommer att fokusera. Den praktik som kommer till uttryck i en församlings- eller kyrkas liv. Det är det jag kommer att titta på mest av allt. Och det är ju så att varje praktik egentligen är ett uttryck för en medveten eller omedveten lära. Också handlingar är läroutsagor. Och det gör att det finns till exempel inga neutrala liturgier. En liturgi är alltid uttryck för någon form av lära. Och i Augsburgska bekännelsens fall så är det faktiskt så att den gör anspråk på att vara en läroframställning som återspeglar det bruk som fanns i församlingarna. Alltså en pastoral praxis i församlingarna. I företalet till kejsar Karl den femte, alltså inledning till Confessio Augustana, så står det så här. Och det här är då hämtat från, det här är en bit som vi inte översatte, så det här är hämtat från Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Vi framlägger i denna religionsfråga våra predikanters och vår egen trosbekännelse innehållande den lära som i enlighet med den heliga skrift och Guds rena ord av dem hittills förkunnats hos oss. Alltså, det handlar om vad som förkunnas i församlingarna. Och förkunnelse är ju faktiskt en pastoral praxis. Utifrån den teologi som reformationen bar. Så lite tillspetsat skulle man kunna säga att Augsburgska bekännelsen är ett uttryck för en mycket medveten pastoral praxis. Man berättar vad som sker i församlingarna. Och på några punkter så tänkte jag nu att Augsburgska bekännelsen ska få utmana vår tids pastorala praxis. Så jag kommer att gå 3 steg. Men sorry, det blir inte bara 3 punkter. Det blir kanske uppåt 27 punkter eller något sånt. Det innehåller det klassiska tretalet som framställningar brukar hålla i alla fall ett antal gånger. För varje punkt så kommer jag att titta på förreformatorisk pastoral praxis, sen praxis enligt Augsburgska bekännelsen och utmaningar till vår pastorala praxis. Så det är upplägget jag kommer att försöka följa. Och sen om jag hinner på slutet ska jag ta en lite mer övergripande utmaning kring det hela. Utgångspunkten är att det centrala budskapet i augsburgska bekännelsen, kring vilket allting kretsar, är det som kommer till uttryck främst i artikel 4. Och här har vi Rune Söderlunds översättning. Dessutom lär det att människorna inte kan rättfärdiggöras genom egna krafter, förtjänster eller gärningar, utan rättfärdiggöras av nåd för Kristi skull genom tron, då de tror att de blir upptagna i nåden och att synderna förlåtas för Kristi skull genom tron. Då de tror att de blir upptagna i nåden och att synderna förlåtas för Kristi skull. Vilken genom sin död gottgjort för våra synder. Denna tro tillräknar Gud som rättfärdighet inför sig. Och jag återkommer till artikel 4 och rättfärdiggörelsen i slutet här. Men vi ska titta på predikan först. För det var ju den här pastorala praxisen som mest i fokus faktiskt i augsburgska bekännelsen. Och det är nog på den här punkten som det är också störst skillnad mellan pastoral praxis i en församling före reformationen och sen som då genomgick reformationen och kom ut ur reformationen med en annan praxis. Den största skillnaden var nog vad som hände med predikan. För predikan i den medeltida kyrkan, den var på dekis. Mässan hade blivit det centrala. Och predikans ord vägde lätt i förhållande till sakramenten. Och på många håll kunde gudstjänstbesökarna inte alls förvänta sig någon predikan överhuvudtaget. En av de engelska reformatorerna, Latimer, han sa att predikningar i den förreformatoriska kyrkan här, de var lika sällsynta som jordgubbar. De kom bara någon gång per år. Och när de väl kom, ja, då var de på latin ofta. Och det begrep inte de flesta lyssnarna. Men nu var det kanske inte så dumt att det var på latin. För de missade kanske inte så mycket. Calvin, han beskrev i ett tillfälle hur en predikan före reformationen kunde, vad den kunde innehålla. Och Calvin, han skriver så här. Predikan var vanligen delad. Första halvan ägnades åt oklara frågor från skolorna som skulle förvåna den obildade pöbeln. Den andra halvan innehöll söta berättelser och underhållande spekulationer som skulle hålla åhörarna vakna. Bara några få uttryck från Guds ord kastades in som genom sin blotta närvaro skulle skänka förtjänster åt detta trams. Det var alltså den schweiziske reformatorn, fransk-schweiziske reformatorn Calvin. Och kanske var Calvin inte helt neutral. Men som jag sa, predikans plats, innehåll och funktion, det kanske var den största skillnaden som folk märkte. Om vi går till reformationen, då kan vi se hur central predikan är. Och evangelisk förkunnelse är i augsburgska bekännelsen. I artikel 7 om kyrkan så sägs: men kyrkan är det heliga församling i vilket evangeliet lärs ut rent och sakramenten handhas rätt. Så det är med i definitionen av kyrkan, den funktionella typ av definition som Luther och reformatorerna använder sig av primärt. Där är evangelieförkunnelsen med och definierar kyrkan. Pekar ut var kyrkan finns. Också i definitionen av den kyrkliga tjänsten i artikel 5 så sägs någonting som visar på evangelieförkunnelsens centrala plats. För att vi ska ha denna tro har evangelieförkunnelsens och sakramentets ämbete, sakramentsutdelningens ämbete inrättats. Och i artikel 12 om boten så sägs: tron som uppväcks av evangeliet eller avlösningen. Alltså, ni ser hur centralt evangeliet är i alla de här sammanhangen, i alla de här artiklarna. Så predikan blir i reformationens kyrka en central obligatorisk del av gudstjänsten. Och i den här akten, predikan, ska evangelium ljuda. Som ett tilltal från Gud. Det är inte bara ett tal om Gud utan ett tilltal från Gud. Och tilltalet är en förmedling av syndernas förlåtelse. En framställning av rättfärdiggörelse av nåd genom tro. Och predikans vikt kommer också påverka hur gudstjänstrummen kommer att utformas. Där predikstolen får en central plats. Så funktionen för predikan, det är att erbjuda ett gudsmöte i ordet. Förmedla syndernas förlåtelse. Väcka tro. Ja, idag då. För några år sedan så gjorde jag en liten studie av, det här berättade lite grann om igår. Några av er hörde det då. Men jag gjorde en studie som publicerades i Ingång, som är Johanne Lunds teologiska skriftserie. Som jag kallade predikans, den predikade teologin. Och där tittade jag på en hel årgång predikutkast i Svensk kyrkotidning. Så det var 67 stycken predikutkast jag kikade på. Och det jag kunde notera, en sak som jag kan notera när jag gjorde den här analysen, det var att det var bara några få utav predikutkasten som verkligen hade som en tydlig ingrediens i utkastet att det var tilltal från Gud. Bara några stackars få som hade det tydliga anslaget. Och en slutsats som jag kunde dra, det var att predikan inte sågs egentligen som ett möte med Gud i praktiken. Om man tänker sig att det skulle vara något gudsmöte, ja, då var det nog någon annanstans än i predikan. Det var i alla fall inte i predikan. Och det här tror jag är någonting som vi behöver fundera på i vår pastorala praxis idag utifrån Augsburgska bekännelsens utmaning. Är det evangelieutdelning vi håller på med, eller är det bara en omskrivning, en beskrivning av vem Gud är? Det behövs, men vi bör också få med tilltalet från Gud om vi ska predika i enlighet med Augsburgska bekännelsens praxis. I en del sammanhang, och det har jag gjort själv, så hänvisar man till ett gudsmöte senare i nattvarden. Och det är inte fel, det är ett gudsmöte i nattvarden, verkligen. Men när vi enbart säger det, då devalverar vi det vi håller på med när vi predikar. I en del karismatiska sammanhang så förläggs gudsmötet till förbönen efteråt eller till eftermötet. Och det behöver inte vara fel i sig heller. Gud möter oss i bönen. Men när det inte sägs något om gudsmötet i ordet här och nu, ja, då devalverar vi predikan. Tilltalet blir då delvis, åtminstone delvis, nedtonat. Som pastoral följd av teologin i Augsburgska bekännelsen är att predikan är ett erbjudet gudsmöte genom ordet. I en konkret här och nu teologi. Det är inte en diffus någon annanstans och sen teologi som det handlar om. Ja, de här 67 predikutkasten som jag kikade på. Där tycker jag faktiskt att innehållet liknade lite för ofta den form av förreformatorisk predikan som Calvin berättade om. Och det tror jag är symptomatiskt för mycket av västerländsk predikan idag. Vi ska gå vidare till nattvarden. Före reformationen, hur såg det ut då? Ja, i den medeltida, senmedeltida kyrkan så såg man mässan som ett offer. Och då hade man tanken att Jesu död på korset försonade arvsynden. Men offret i mässan försonade för de verksynder som människor gjorde. Så det var alltså de här synderna utöver arvsynden så att säga, som behövde åtgärdas på något sätt. Och det här var en tanke som hade lett fram till att man hade börjat kunna köpa mässor som vida präster utförde och andras vägnar. Och det kunde ske utan att någon församling var på plats. Oftast de flesta mässor som firades var alltså mässor där det inte fanns någon församling på plats överhuvudtaget. Och de här mässorna, de kunde man köpa för att ge förtjänster åt både levande och döda. De här så kallade vinkelmässorna var alltså utan kommunikanter. En annan företeelse som hade utvecklats sedan 1200-talet var att man uppfattade nåden som sakramentet skänkte ex opere operato. Det betyder alltså att genom blotta handlingens utförande så skänktes nåd. Och det här var egentligen en tanke som man hade utvecklat i kyrkan för att visa på att sakramentet verkar oberoende av prästens tro. Och det hänger inte heller helt och hållet på mottagarens tro. Men det här skyddet för att låta sakramentet verkligen få ha en egen verkan, det kommer ju att utvecklas till en tanke där det blev en slags andlig automatik. Bara handlingen utfördes så var det lugnt. Så länge man inte gjorde någon allvarlig dödssynd. Det var liksom den enda typen av hinder som kunde komma. Så det här blev något magiskt. Som verkade oberoende av tro. Ytterligare en sak som hade hänt också var att den som tog emot nattvarden endast fick ta emot brödet. Vinet, det tog bara prästerna del utav. Och att bara få ena gestalten, det var en praktisk sak i och sig då, för att det var mycket lättare att hantera bröd. Det värdefulla brödet då. Men vin kunde spillas lätt. Så om vi ska sammanfatta den medeltida synen på nattvarden eller den praxis som fanns, så var det oftast utan församling. Församlingen var åskådare, oftare en deltagare när då församlingen var på plats. Det var, man skådade mässoffret. När man väl fick ta emot så fick lekmännen endast brödet. Och mässan uppfattades som ett offer och nattvardselementen tillbes. Och den firas på latin. Med reformationen så kommer då en genomlysning av nattvardsläran utifrån rättfärdiggörelselärans perspektiv. Och då ser man att man behöver göra ett antal justeringar i det som sker i mässan. I den praxis som finns kring mässan. Så man tog bort allt som innebar att man i praktiken underkände Kristi fullständiga, fullkomliga försoningsoffer. Man tog bort allt som tycktes tala om att det behövdes något mer. Något som behövde läggas till Kristi offer på korset. Och artikel 24 innehåller en uppgörelse med mässoffertanken. Mässan kom nu att uppfattas inte som ett offer. Utan som delades ut för att väcka tro. Och för att dela ut förlåtelse. Man slog även slag för att använda folkspråket för begriplighetens skull. Och i lydnad för Guds ord, Matteus 26 och 27, där Jesus säger drick av den alla. Samt med hänvisning till kyrkans ursprungliga tradition och den kanoniska rätten. Och till församlingsbornas själar, samveten. Så lyfter då Melanchthon i artikel 22 fram att mässan ska firas under båda gestalter. Både bröd och vin ska delas ut till alla. Så nattvarden är till för att väcka tro. För att räcka över förlåtelse. Och nattvardselementen ska inte tillbes. De ska tas emot av församlingen här och nu. Samtidigt så innebar ju, och här har vi då motsvarande rad för reformationen. Där ni ser de alternativa svaren som jag varit inne på. Församlingen är alltid med. Församlingen alltid deltagare och tar emot. Lekmännen får bröd och vin. Nattvarden är ett nådemedel. Nattvardselementen ska inte tillbes, de ska tas emot. Och man firar det på folkets språk. Man hade fått en ny utmaning genom reformationens utveckling. Och det var Zwingli och radikalreformationen. Som beskrev nattvarden enbart som en minnesmåltid. Och på den här punkten så delar då Luther och Melanchthon och Augsburgska bekännelsen den romersk-katolska kyrkans syn att mottagandet av brödet och vinet är ett mottagande av Kristus. Att det är ett reellt Kristusmöte som faktiskt erbjuds här och nu i mottagandet. Så nattvarden får alltså samma typ av funktion som predikan. Att väcka tro här och nu i mottagandet. Och man skulle nog kunna säga att både för Rom ur ett visst perspektiv och för de reformerade ur ett annat perspektiv så var väldigt ofta nattvardsfirandet någon annanstans och sen teologi man tillämpade. För svinglianerna så var ju Kristusmötet någonting någon annanstans bortom nattvarden, för nattvarden var bara ett minne av vad Kristus hade gjort. Och för de romersk-katolska var ju inte mötet tillgängligt de flesta gånger som mässan firades, eftersom man bara var åskådare, om nu ens någon var närvarande. Nej, här och nu, det var reformatorernas teologi kring det här. Och idag då? Ja, vår nattvardspraxis, vad kan vi säga om den? Ja, jag tänker mig att Augsburgska bekännelsen hjälper oss att inte undervärdera nattvarden och det konkreta mötet där. Och det innebär att när vi firar nattvard, vi har fått en ny kyrkoanbok i Svenska kyrkan, och det kan vara en intressant liten övning att titta på nattvardsbönerna och titta på hur uttrycker de realpresensen. Till exempel så kan man sätta lite frågetecken i kanten kring nattvardsbön 8. Där man i de formuleringar som föregår själva nattvardens instiftelseord ber: räck oss i detta bröd och vin, det vill, den din välsignelse och kärlek. Och det är helt sant, nattvarden ger, räcker oss välsignelse och kärlek. Men när det inte sägs något mer, ja, då kan det uppfattas som ett spiritualiserande. Där det inte handlar om det konkreta Kristusmötet. Det blir inte lika tydligt i alla fall. Vi kan undervärdera nattvarden genom att inte erbjuda den tillräckligt ofta i våra kyrkor. Vilket kan vara en utmaning för de av oss, sådana som jag, som kallar oss lågkyrkliga. Men vi kan också övervärdera nattvarden i förhållande till ordet genom, som jag tidigare nämnde, att peka på att gudsmöte sker i nattvarden distinkt och glömma bort att säga att det sker i ordet också, i ordets förkunnelse. Vi kan övervärdera nattvarden genom att närma oss tillbedjan av det konsekrerade brödet och vinet i vår vördnad för det, vilket kanske är en fara för den mera högkyrkligt lagde. Vi bör alltså påminna oss om att det erbjudna konkreta gudsmötet som nattvarden ger ska vi verkligen stå för och erbjuda människor utan att glömma och nedvärdera gudsmötet i ordet. Och vi bör påminna oss om att det är Jesus Kristus vi tillber, inte nattvardselementen som bär Kristus till oss. Så vi behöver en robust här och nu teologi också kring nattvarden, inte en diffus någon annanstans och sen teologi. Vi går vidare till boten. För reformatorisk tid så hade man i den kyrkan boten som ett sakrament. Och man kan säga att botens delar var fyra. Hjärtats ånger. Och sen hade vi munnens bekännelse, det var själva bikten. Sen följde gottgörelsen och sen avlösningen. Och gottgörelsen kom i det här systemet att allt mer uppfattas som det pris som människor betalade för att få förlåtelsen. Och när så småningom handeln med avlatsbrev utvecklades och spreds i kyrkan, så var ju det egentligen en slags aktieförsäljning. Man sålde andelar i helgonens samlade förtjänster som påven som bankir förfogade över. Och det kom och predikades antagligen av en del avlatsbrevsförsäljare. Kom att uppfattas som att man i förväg kunde köpa syndernas förlåtelse om man betalade för sig. Det ingick liksom i samma tankesystem att man kunde komma fram till de tankarna. Och även om kyrkan officiellt inte lärde det, så var det det som man kunde möta ibland vanliga människor. Och en annan sak som man hade utvecklat, det var att alla synder behövde bekännas. Och det här var ju en stor utmaning, speciellt för den som hade ett lite känsligt samvete och en välfungerande introspektiv förmåga. Som Luther till exempel. Det berättas ju att han biktade sig lite väl länge. Det var säkert jobbigt att vara hans biktfar, eller i de sammanhang där han biktade sig. Jag har någon berättat att det antagligen var en slags offentlig bikt när augustinermunkarna satt där i kapellet och där de fick gå från man till man för att bekänna synderna. Och tänk då när Luther var med där. Nej, nu ska han bekänna. Vi kommer aldrig härifrån. Det här är alltså en stor utmaning för människor med känsligt samvete. Skulle man visst om förlåtelsen, skulle det alltså vara en bekännelse som man hade stått för också, konkret bekänt synden. Reformationen, vad händer där? Jo, artikel 11 talar om vikten av bikt. Men att inte alla synder behöver räknas upp. Och det här var ju en praktisk fråga i själavården. Förlåtelsen är större än våra konkreta uppräkningar. För vem kan få visshet om sin förlåtelse om allt måste räknas upp? Vem kan få visshet då? Och i artikel 12 så tar Melanchthon upp frågan om boten och säger att den består av två delar. Ånger och tro. Och ångern, ja, den visar sig i bekännelsen man gör i bikten. Och tron, den uppväcks av evangeliet eller avlösningen som då finns i biktsituationen här. Och sen följer goda gärningar som frukter. Så gottgörelsen var alltså inte längre en förutsättning för förlåtelsen utan en följd av den. En naturlig följd av att Kristus har betalt hela kostnaden. Vilket är vad rättfärdiggörelseläran innebär. Så tyngdpunkten flyttades från den som biktar sig och dennes bekännelse och gottgörelse till Kristi förlåtelse. Så det är ett tydligt steg över till evangelium man tar i reformationen. Och motiveringen är förstås, förutom att det ligger implicit i rättfärdiggörelseläran det här, är att det ger tröst åt förskräckta själar. Så själavårdens tyngdpunkt flyttas från råd till vad människor skulle göra, alltså från lag, till förkunnelse av och praktiserande av evangelium för tyngda samveten. Så man kan säga att själavården får en ny evangelisk ton här. Och de goda gärningarnas plats, som sagt, efter att evangelieförkunnelsen har avgjorts genom absolutionen. Idag då? Ja. Vi kan ju fundera på var bikten tog vägen. Och jag funderar på vad händer när vi inte går till bikt. Nu går jag till mig själv. Bara, vad händer med mig när jag inte går till bikt? Jag upptäcker att jag jobbar hela tiden på att parera det jag har saboterat genom min synd. Och en del saker kan jag parera helt, återställa. Men det finns mycket i det jag har gjort fel mot andra människor som jag aldrig kan återställa. Jag kan inte återupprätta någon annans rykte när jag har spridit något elakt. Jag kan inte göra det osagt. Alltså, det finns saker som jag inte kan rätta till. Ganska mycket jag inte kan rätta till. Och synd. En konkret synd. Till exempel att sprida ett elakt rykte. Det är ju en liten sak. Det är som en liten sten. Kastar jag den i vattnet. Ni vet vad som händer på vattenytan. Ringarna sprids. Långt utöver vad man kan tänka och tro att den här lilla stenen kan åstadkomma. Och det här, det gör att... och det här är så jättesvårt att hantera faktiskt. Om man inte får möjlighet att hantera det i en konkret bikt. Och det innebär alltså en befrielse från att på ett destruktivt sätt hela tiden jobba på den egna gottgörelsen. Så bikt är en fantastisk befrielse. Att ta tag i saker och ting och sen kunna hantera det på ett konstruktivt sätt i relation till omgivningen. En annan sak som man kan fundera på också, det är vad vi har gjort utav själavården i vår tid. I den västerländska kyrkan. Idag definieras själavård väldigt mycket utifrån psykologiska termer och utifrån mänsklig klokskap. Och det är inte fel, det är jätteviktiga och bra verktyg vi får där i själavården. Men de sakerna kan aldrig skänka försoning och förlåtelse. Själavård som kyrkan har till uppgift att bedriva behöver alltid djupast definieras som ett erbjudet Kristusmöte. Erbjuden förlåtelse. Avlösning. Annars tappar själavården sin identitet. Så går vi vidare till gudstjänsten och ordningarna. Jag hade som plan, men jag glömde bort den planen, att jag mellan varje punkt skulle låta stå upp och vakna. Men så jag tänkte, stå upp bara en 10 sekunder nu. Ja, nu har alla reser i stort sett, nu kan ni sätta er. Tack så mycket. Det här var ju en nyordning. Hur var gudstjänsterna före reformationen? Ja, gudstjänsterna och liturgierna, ordningarna, hade genom traditionens utveckling och kyrkliga beslut allt mer kommit att uppfattas som gudomliga ordningar. Och det säger sig självt att gudomliga ordningar, de ändrar man inte. Gudomliga ordningar ändrar man inte. Man kan lägga till gudomliga ordningar, men man ändrar dem inte. Vad händer i reformationen? Ja, i artikel 26 så kritiseras att fromheten förlagts till att följa olika yttre seder och bruk. Och i artikel 15 så sägs att mänskliga ordningar kan bevaras om de inte skymmer evangeliet. Ceremonier behövs för ordningens skull, men de ska vara ett stöd för och inte skymma evangelium. Så i reformationen så kommer ju Luther att driva tanken att gudstjänsterna behöver inte se exakt likadana ut överallt. De kan se lite olika ut, bara evangeliet blir tydligt. Idag så, då ska jag göra en liten omväg innan jag pratar om idag. Men nu tänkte jag prata om religioner en liten stund, generellt. Man brukar ibland säga att religioner kan vara kultexklusiva eller kulttoleranta. En kultexklusiv religion säger att kulten, jag kan säga ordet då, liturgin måste vara på ett exakt visst sätt. De kulttoleranta säger att ja, men liturgin, ordningarna för våra fromma övningar och sammanhang, och de kan se ut lite hur som helst. Så det är en parameter man kan titta på religioner utifrån. En annan parameter man kan titta på olika religioner utifrån, det är om de är trosexklusiva eller trostoleranta. Om en religion är trosexklusiv, ja, då betyder det att man behöver tro på ett visst sätt för att omfatta den religionen. Är religionen trostolerant, ja, då spelar det inte så stor roll exakt hur man tror. Det viktiga är att man någonting annat. Och man kan säga att ofta så sitter de här ihop på det sättet att religioner som är kultexklusiva, de blir trostoleranta. Alltså, någonstans måste vi ha vår identitet. Och ligger identiteten i hur vi gör saker, ja, då spelar det lite mindre roll exakt vad vi tror, bara vi gör saker. Många österländska religioner lutar åt det här hållet. Till exempel hinduism, där kan man tro lite av varje. Men att utföra vissa handlingar på ett exakt sätt, det är viktigt. Andra religioner är mera trosexklusiva, och de uppvisar ofta en större diversifiering av hur man kan göra saker och ting. Alltså större variation på liturgierna, så att säga. För någonstans måste vi ha vår identitet. Antingen så blir det då innehållet eller i utförandet. Någonstans förlägger vi tyngdpunkten i vår identitet. Och man kan ju fundera på Augsburgska bekännelsens position i det här. Ja, jag ska först säga att kristen tro brukar man i grunden säga är trosexklusiv och kulttolerant. Tittar man på den världsvida kyrkan så kan man ju se hur olika gudstjänsterna ser ut, men det är samma treenige Gud vi tillber. Och det är en del av hemligheten till varför kristendomen har lyckats sprida sig så oerhört effektivt i alla möjliga typer av kulturer, säger en del. Så kristen tro är i grunden trosexklusiv och kulttolerant. Men olika riktningar kan ju luta åt lite olika håll här. Och Augsburgska bekännelsen, den lutar åt det trosexklusiva och det kulttoleranta. Precis som kristendomen generellt gör. Evangelium är det som ska fram. Och man kan behålla ordningar om de inte skymmer evangeliet. Men skymmer de evangeliet, då måste man ändra dem. Och gudstjänsterna som Luther tänkte behöver inte se exakt likadana ut överallt. Det är typiskt för trosexklusiva att en viss sak som ska fram. Men vi har en utmaning här. För oss människor så är det lätt så att formen blir primär. Det yttre är alltid enklare än det inre. Och jag skulle säga att liturgiska kyrkor, som den lutherska kyrkan är, har drag åt att i praktiken bli kultexklusiva. Och i och sig så motiverar vi det väldigt bra med att vi vill skydda evangeliet. Men frågan är om vi alltid gör det. Och där kan man då säga att en del kyrkor som finns i närheten av lutherska kyrkor, och kanske rörelser som delar av svenska frikyrkorörelsen, har ju egentligen, kan man säga, vuxit ut ifrån väckelser som är inom svenska kyrkan, och sen har man bildat frikyrkor. Och en del sådana sammanhang där har man då sett bristen i det lutherska, att man inte är, att man har former som på något sätt tycks skymma evangeliet i den kultur vi lever idag. Och då söker man relevans. Och i sitt sökande efter relevans glömmer man då ibland vad det handlar om. Att bära fram ett evangelium och på det sättet vara trosexklusiv. Och jag skulle säga att oavsett vilken sida här man lutar åt, så är utmaningen gentemot de här skevheterna, som egentligen båda skulle jag säga är en praktisk flykt från evangeliet till det vi kan åstadkomma med våra mänskliga ordningar, det är att bli mera tydligt trosexklusiva. Att låta evangeliet vara det vi lever av och bär fram, och låta evangeliet vara kriteriet för vilka former vi väljer när vi firar gudstjänst och ska skapa ordningar. Och här har vi då en enorm rikedom av både gamla och nya former att välja ur. Men när vi tittar på vad vi ska bygga våra gudstjänster på för sätt, då måste evangeliet vara kriteriet hela tiden för varenda liten byggsten vi bygger gudstjänst av. Till sist så vill jag knyta ihop säcken genom att påminna oss om hur en människa blir rättfärdig. Och då har vi samma tre stationer här. Före reformationen så tänkte man i kyrkan att det var Guds nåd om en människa skulle bli rättfärdig förstås. Det var nåd att bli frälst. Det var nåden som stod bakom alltihopa. Men man hade olika typer av samverkansteologier och åtföljande praxis som hade vuxit fram. Och det här med att människan med Guds nåd kunde göra saker som bidrog till frälsningsgrunden, det hängde egentligen samman med en syn på människans naturliga möjligheter efter dopet. Att det fanns ganska stora möjligheter att bidra. Alltså man hade inte en sån typ av syndanalys som Luther hade. Och det gjorde att mer, större eller mindre grad av samverkan var möjlig. Och nåden uppfattades som en inneboende kvalitet i människan. En kraft som lyfter upp människan. Och genom det så blev de goda gärningar som sagt en del av frälsningsgrunden. Så vi har alltså ett teologiskt system som ger plats för människans gärningar som förtjänst. Och öppnar då upp i förlängningen som vi varit inne på till olika former av kvantifieringar av vad människan ska göra. Och människans insats hamnar ofelbart i fokus när vi gör det. Och därigenom så blir det ingen möjlighet att få frälsningsvisshet. Och det blev i den andliga vägledningen tydligt på det sättet i den senmedeltida kyrkan att man kunde säga, gör ditt bästa så kommer Gud att göra resten. Gör det som finns i dig. Men har ni tänkt på det här rådet, gör ditt bästa? När har man gjort det? När har du städat ditt bästa? Jag vet, jag har sagt till mina barn ibland, har du gjort ditt bästa nu när jag har tittat på hur de har städat rummet under viss tvång, och så ser jag hur det hade gått att göra bättre, och så säger de nej, det går. Men den frågan ska jag kunna ställa till mig själv också, har jag gjort mitt bästa när jag har städat hemma? Nej, det skulle alltid gå att städa lite mer. Det skulle alltid gå att dammtorka bakom bokhyllorna också, till exempel ta upp varenda bok och dammsuga bladen. Alltså det går alltid att göra bättre. Så det är ett oerhört vanskligt råd. Gör ditt bästa, sen kommer Gud att göra resten. Och det var det man levde med. Reformationen innebär att en uppgörelse med den här typen av andlig vägledning som inte kunde ge tröst åt den anfäktade. Och för reformatorerna så hängde det här samman med att beskrivningen av människans möjligheter var alldeles för optimistiska i den teologi som fanns i den medeltida kyrkan. Och arvsynden, eller ursprungssynden som Rune Söderlund översätter i den här utgåvan, kunde inte enbart vara en defekt i människan som dopet nästan helt utplånade, så när som på en liten rest. Utan det var något mycket, mycket värre. Människans problem var större än så alltså. Ursprungssynden, arvsynden var en total beskrivning, en ny situation. Primärt ett totalt brott i den frälsande Guds relationen. Sekundärt så var det en defekt i människan. Och jag tänkte då visa en liten... Ja just det. Här var det två stycken saker som jag har sagt. Vi kör vidare här. Här har ni jämförelse mellan de två synsätt på arvsynden som fanns. Vi har det syn som fanns i den samtida kyrkan där arvsynden primärt var en ond begärelse. Och den onda begärelsen, det var de lägre drifterna oftast det konkretiserades till. Sekundärt var det en bruten relation. För reformatorerna så var det primärt en bruten relation och sekundärt en ond begärelse. Men den onda begärelsen satt inte i de lägre drifterna enbart, utan omfattade hela människan. Hela människans gudsfrånvändhet kom till uttryck i alla dimensioner av människan. Så ni ser att det blir en mycket allvarligare beskrivning av människan för reformatorerna. Och det här gör ju att det funkar inte att plocka in människans bidrag i det hela utifrån den här beskrivningen av hur den människan är. Människan kan inte ge det hon inte har. Därför blir människans egna bidrag i frälsningen omöjliga att tänka sig. Och det här betyder också att frälsningen måste formuleras på sådant sätt så att den blir helt och hållet Guds. Och det är det som ligger bakom artikel 4 i Augsburgska bekännelsen. Och bakom artikel 4 så finns då följande struktur. Här kommer den här tabellen som jag tänkte ni kommer att ha svårt att läsa längst bak. Men om vi tittar på rättfärdighetsläran i Rom vid den här tiden och i reformationen, kan man säga att vilken typ av rättfärdighetslära har man. Ja, Rom tänker en process, reformatorerna tänker sig ett domslut. Man är rättfärdiggjord, det är en substansfråga hos Rom. Man är rättfärdig förklarad, tillräknad rättfärdighet för reformatorerna. Och sekundärt rättfärdiggjord. Rättfärdigheten, det blir för Rom en egen kvalitet i människan. För reformatorerna blir det någonting utanför människan primärt. Och sekundärt en kvalitet i människan. Nåden, ja, i Rom så var det en kraft som lyfter människan upp. Och för reformatorerna var det Gud som sänker sig ner primärt. Och sekundärt fanns det kraft i det. Tro, ja, den frälsande tron var aktiverad av kärlek så den blir frälsande. Tro var inget i sig, men griper om Kristus för reformatorerna. Människans roll i romvarianten var aktiv. Och i reformatorernas variant var människans roll passiv. Och frälsningsvisheten, det var ju inte möjlig om man följde den medeltida kyrkans andliga vägledning. Men för reformatorerna var det möjligt på grund av att frälsningen är ett Guds verk. Och goda gärningar, ja, de blev då i romversionen en delgrund för rättfärdigheten. För reformatorerna var de en frukt av rättfärdigheten. Rättfärdighetsverket som Kristus hade gjort. Så det är ett annat landskap som man rör sig i. Och som Grassman och Hendricks skriver i sin bok För Kristi skull, så tar hela framställningen av rättfärdighetsläran hos reformatorerna alltid ett personligt och pastoralt, har de alltid personligt och pastoralt fokus. Människans hjärta, sinne och samvete får frid och tröst genom syndernas förlåtelse och den återupprättade relationen till Gud. Idag. Ja, idag kanske människor inte brottas rakt av med anfäktelse av hur de ska finna nåd i Gud. Sekulariseringen har ju medfört att att Gud inte finns med i den medvetna horisonten. Och lagens andliga bruk, eller lagens andra bruk, som avslöjar vårt behov inför Gud och visar behovet av frälsning som vi har, det kan nog uppfattas ur ett perspektiv som obegripligt. Och det är inte konstigt. Om man inte har mött Bibelns Gud så förstår man inte sin situation inför honom. Så det är inte ett dugg konstigt egentligen. Och jag tror att vi kristna är drabbade egentligen av samma sekulariseringsprocess. Bibelns Gud blir fördunklad på grund av våra egna hemmasnickrade föreställningar om vem Gud är. Och det medför att vi i praktiken kommer att brottas med samma problem som den som inte tror. Och här är ju Luthers definition, funktionella definition av vem Gud är, en nyckel. Det jag förtröstar på är min Gud. Men här finns också en väg för att göra rättfärdighetsläran begriplig i vår tid. För man kan säga att vi kämpar alla med vår rättfärdighet. Vi kämpar alla med att bli godkända. Att bli mottagna av andra som betyder mycket för oss. Det jag väljer att hålla upp inför andra, ja, det kan vi utmana varandra att skärskåda. Hur håller det? Och det jag håller upp inför andra utifrån det här perspektivet, det är ju saker som jag hela tiden måste åstadkomma. Och det är ganska tungt att bära det där. Det kommer aldrig att ge någon vila. Det som i praktiken är min rättfärdighet, det jag håller upp inför andra, det är min Gud. Så det finns ett nära samband mellan Luthers definition av vad en Gud är och hans rättfärdiggörelselära. Så utmaningen idag är att skärskåda våra avgudar. Vad förtröstar jag på? Vad låter jag bli min rättfärdighet i praktiken? Och se på om de håller. Och den här processen kan man göra i predikstolen. Och på det sättet kan rättfärdiggörelseläran bli begriplig också för den som inte tror. För vi brottas med samma avgudar, vare sig vi är kristna eller inte. Insikten att vi är obotliga gudsdyrkare i praktiken, det öppnar upp för att söka Gud där han låter sig finnas i Kristus. Och så ska jag bara göra en liten avslutning här på några minuter. En slags generell utmaning som vi har, det är ju att vi lever i en sekulär tid. Och det finns en jätteintressant, ibland halvt obegriplig kanadensisk filosof och sociolog som heter Charles Taylor. Han säger att våra världsbilder formas i grunden av fem olika berättelser. Eller fem axlar runt olika berättelser som vi spinner olika berättelser kring. Och de här berättelserna som finns i botten av våra liv, det är de som gör att vi hävdar att vissa saker är självklara. Det vi inte behöver argumentera för. Vi bygger egentligen på de här berättelserna runt de här fem axlarna som vi har. Och vår sekulära tid har sina berättelser. Och de är väldigt, väldigt starka. De upprepas hela tiden genom hela mediaflödet. Genom våra mobiltelefoner, genom våra datorer, genom media överhuvudtaget och genom hela samhällsklimatet. Och den som växer upp i ett kristet sammanhang idag och vid 15-16 års ålder börjar kunna bestämma själv om vad man gör av sin tro och sitt liv lite mer ordentligt så där kanske. Vi ska inte vara ett dugg förvånade om den 15-16-åringen säger nej, det här med tron, det är obegripligt. Det passar inte in i livet, det är bara konstigt. Därför att de är så oerhört starka, de här berättelserna som vår samtid har. Ja, det här hinner vi inte kika på. Men där har jag gjort en jämförelse mellan kristna trosberättelser och den sekulära tidens trosberättelser. Så den sekulära tidens har en tro. Det är en trosåskådning man lever i. Där man påstår en massa saker som självklara. Och det jag vill säga det att vi behöver fundera, precis som Augsburgska bekännelsen, hur vi formar kristna praktiker och sätt att framföra berättelsen, den kristna berättelsen, som gör att den kristna tron så att säga, kan ha en plattform i våra liv, kan få en plats i de här fem axlarna som alla kulturer snurrar på runt, enligt Taylor här. Och den som växer upp utanför kyrkan är ju ännu mer präglad av de här berättelserna än den som kanske har förmån att växa upp i ett kristet sammanhang. Men alla påverkas oerhört mycket av de här berättelserna. Och vi behöver alltså en aktiv strategi. För vad är det som formar oss? Jo, som sagt, berättelser. Som griper tag om vår fantasi. Upprepning formar oss. För det ger oss minnen och mönster. Kunskap formar oss. För det hjälper oss att tolka och tyda. Minnen som vi bär på formar oss. Och därför är det så viktigt att sjunga rätt saker. För det vi sjunger minns vi bäst av allt. Och gemenskap behövs som bekräftar och utmanar och stöder. De här sakerna behöver vi jobba på väldigt tydligt med. Och när vi gör det så finns det en risk, skulle jag vilja bara peka på. Och det är att vi... innan jag går in på risken här, så konkreta kristna praktiker som formar: lev ditt dop, ta del av Guds ord och undervisning, lev i den kristna gemenskapen, sjung budskapet, läs bekännelserna, fira nattvard, be, lev ut, alltså påminn dig varje morgon om att det i praktik, vad det i praktiken kan innebära att du är rättfärdiggjord, ett Guds barn, och försök leva utifrån det, praktisera det. Alltså vi behöver kristna praktiker, och när vi reflekterar kring hur vi ska förmedla kristna praktiker, hur vi ska göra det, så finns det en rik tradition i andra typer av kyrkor, och kanske en rikare tradition än i protestantiska kyrkor många gånger. Och när vi funderar på det här, då blir det väldigt lätt så att vi lutar oss mot andra kyrkors praktiker. Och det kan vi göra, men kom ihåg det här med evangeliet som kriterium. För att det är så lätt att man genom praktikerna får någonting annat att sätta sig i kroppen. En annan berättelse som formar ens val. Helt plötsligt så är man, fast man inte visste om det, romersk katolik kanske. I praktiken. Det är inget fel att vara romersk katolik. Men man bör välja att vara det. Inte blir det på ett omedvetet sätt. Så, som lutheraner, låt oss inspireras av Augsburgska bekännelserna och utforma dessa praktiker utifrån en evangelisk pastoral praxis och teologi. Där tänkte jag sätta punkt. Thank you.